det är viktigt för mig att jag måste ha alla läkares respekt, eller är det viktigare att jag gör det jag tror på? Och då valde jag att faktiskt köra den här vägen där jag gör det som jag tror.
Hej, det här är Ludvig Sundström som tillsammans med Mikael Sydinger podcast 25 minuter, producerad av Trade Venue. I det här avsnittet av 2x25 minuter pratar vi med ingen mindre än Rickard Lagerqvist, grundare av det snabbväxande hälsotestsföretaget Verilabs. Rickard är legitimerad läkare inom allmänmedicin och han är även en serieentreprenör som tidigt började med idéer om att tillverka brädor och starta klädmärken för skidåkare och en massa annat. Han har också drivit både restaurang och nattklubb. I det här avsnittet kommer vi att prata om entreprenörskap, personlig utveckling, Rickards syn på preventiv sjukvård och hälsotester och en massa annat. Till exempel hur han planerar året och vilka två yrken som han tror är framtidssäkrade. Om jag skulle plocka ut vad jag tycker är mest intressant från vår pratstund, så skulle jag säga att det är hur Rickard vågade starta Verilabs, trots att det var ganska opopulärt bland många andra läkare. Och varför hälsotester sparar dig både tid och sjukvården pengar, och för vilka personer det kan vara särskilt relevant att göra ett hälsotest och hur ofta man bör göra det. Och på tal om hälsotester, så häng med till slutet av avsnittet för en häftig bonus som bara gäller en vecka. Okej, då hoppar vi in i intervjun.
När jag kollade upp Verilabs, förresten, hur uttalas det?
Verilabs. Initialt var det We Are Labs, men det var ingen som förstod det i Sverige. Jag hade lite influenser från USA och då tyckte jag att det var jättekult. Plus att när det var We Are Labs så var ett stort R, ett stort L i mitten, vilket är mina initialer. Tyckte jag var en kul gimmick, men det var mest bara jag som tyckte det. Så att nu är det Verilabs, för det var det alla sa.
När jag tittade på det och inte såg att det stod någonstans vad det står för, då tänkte jag direkt på varulv och på ver,
ja,
som betyder man.
Ja,
och att det där med skulle vara människolabbet.
Ja, ja, det kan vara... Men, det kanske vi ska sno.
Men jag blev lite förvånad över att det just liksom inte stod någonstans.
Nej, nej. Nej, men vi har fått... Och det är, i början var väldigt många som sa vilket konstigt namn, det är aldrig någon som kommer komma ihåg. Och så, vi tänkte till och med att vi kanske skulle byta. Men sen, det hängde kvar och nu, jag vet inte, det är Verilabs, det nu, ja, om man väl har kommit ihåg det en gång så sitter det rätt bra sen i alla fall. Men
ja, överhuvudtaget så är det bra, nästan ju kortare namn man lyckas hitta som är egna.
Ja, det vanligaste det är att jag har hört att är det något tyskt bolag sådär. Och jag vet, det kanske är på, då kanske man får en känsla av att det är någon stor global tysk hälsokedja eller någonting. Så tänker man, ja men det är bra, så testar man. Men
vem ungefär? Ja, fast böjt feminin böjning eller någonting.
Ja, nej, det är sant. Ja, exakt. Om vi bara översatte så är det inte optimalt. Men det är bara liksom klangen som folk kopplas till tyskt på något vis. Men ja.
Kan du berätta lite om din bakgrund? Var har du vuxit upp, till exempel?
Jag är uppvuxen på Södermalm i Stockholm här, innanför tullarna. Föddes 1976. Ja, uppväxt, gått skolan på Södermalm. Initialt gick jag på faktiskt gymnasiet också på Söder, men var ju lite inne på att jobba inom turism och sådär faktiskt. Jag såg mig själv som någon hotelldirektör för ett fjällhotell eller någonting sånt. Så att, sen styrde jag om lite grann vad gäller utbildning.
Okej, var det det som ledde in till att du blev lite av en skibam, som du sagt, och sen också körde restaurang?
Ja, exakt. Jag åkte jättemycket, mest snowboard faktiskt, men skidor också, var med mycket när snowboard kom till Sverige och den fantastiska utveckling som skedde i början av 90-talet på snowboard-sidan, byggde egna brädor och verkligen var med i den explosionen med snowboard. Och då levde jag i perioder för att vara i fjällen och Alperna och sådär. Och då blev det också lite det här med turism och restaurang. Jag tänkte att jag skulle hitta något där jag kunde bo i en sån miljö där jag kunde åka snowboard. och så. Så att,
var det på något sätt en elitsatsning eller var det bara för att det var kul?
Det var både och, ska jag säga. Jag var faktiskt inne på friåkning mest, så att jag har tävlat i extremåkning då, som det heter, där man i princip man har en bergsida och så sitter lite domare i botten och så bedömer de stil och säkerhet och lite sånt där. Så att det körde jag. Men inte någon... Jag vill mest bara åka sådär. Men det var ett kul inslag att tävla då och då.
Intressant att höra att de faktiskt bedömer säkerhet. Det är jag antar alltså någon typ av kontroll.
Ja, kontroll.
För när man tittar på de där åken så ser det ut som att åtminstone publiken premierar ju bara farlig linje.
Mm. Ja, och det är ju en balansgång. Man vill ju åka så... spektakulärt som möjligt, men man vill ju också inte falla, så att det är det som är utmaningen, men det var kul. Jag kom sexa i NM, det är min bästa sån där. Och då lite att det blev en så pass eller relativt dålig placering var just för att jag föll i ett, man åkte fyra åk och det sista åket föll jag direkt och då snurrar man ju klota och det går inte att stanna förrän man kommer ner, helt enkelt, så då rök poängen.
Det är inte så kul att säga var man hade hamnat, men var hade du hamnat?
Nej, men jag då siktade jag på att vinna faktiskt den tävlingen. Och det blir ju ofta så att vill man vara på gränsen, då är det ofta lite vinna, eller som i mitt fall då, så följa och så. Ja, jag kom sexa. Det var kul ändå.
Men hur gick det med de här att bygga brädor? Hade du några entreprenöriella idéer redan på den tiden?
Ja, inte med att bygga egna snowboards, men jag hade tidigt idéer om att starta ett skidklädmärke till exempel. Höll på som tusan och titta på olika, vad man kunde tillverka det och så. Och det var i samma veva som Peak Performance gick från att vara ett lokalt litet märke som tillverkades i Åre till att det faktiskt blev ett jättestort klädmärke. Så jag var lite inspirerad av det och jag hade tankar på att göra egna utrustning, handskar och mössa och hjälmar och så. Men det var aldrig någonting jag tog hela vägen, så att säga.
Dropshipping fanns ju inte på den tiden.
Nej, men det var ju det. Och det fanns inte internet, så att det var inte lätt att gå ut och hitta någon fabrikör i Kina som kunde tillverka enligt mina ritningar och så. Så att det blev inte något sånt.
Och hur tog du sen klivet från det här skibammandet och vad du nu läste på gymnasiet till att läsa till läkare, antar jag?
Jag hade lite komplex faktiskt över att jag inte hade någon hög utbildning. Jättedumt så här i efterhand, men då hade jag det. Och mycket för att i min familj, det har gått jättebra för många, mycket entreprenörer och så, men det är inte många som har pluggat på universitet och någon högre nivå. Och det där, jag gick mycket och tänkte på det, att är vi dummare än andra, eller vad beror det på helt enkelt? Och då tänkte jag att då ska jag plugga något som är i min värld då det svåraste jag kunde komma på, och då blir det läkarutbildningen. Och då tog det fäste lite grann och så insåg jag att jag inte hade, eftersom jag gick så att säga fel gymnasieutbildning, fick jag plugga in på komvux. Och så gick det några år däremellan då jag hade bland annat restaurang och så. Men till sist då så kom jag in på läkarutbildningen 2001.
Här i Stockholm?
I Uppsala. Så att, och då hade jag faktiskt börjat, så han går en vecka på journalisthögskolan, för jag tycker det är lite kul att författa texter och så. Så att jag var lite inne på det också, men så satt jag på den utbildningen och då ringde de från Uppsala, för då hade jag faktiskt kommit in som reserv. Så då slog jag bara ihop böckerna och satte mig på tåget till Uppsala och så blev det läkarutbildning istället.
Och hur var läkarutbildningen? Alltså min kusin är läkare, så jag har hört lite om den. Och jag har också en eller två vänner som är läkare. Men jag har hört väldigt olika saker från allihopa. Vad tyckte du om det?
Ja, alltså, det är ju en häftig utbildning. Det ska jag inte sticka under stol med. Och jag gillar den här praktiska delen, att man faktiskt tar och klämmer och man skär och man syr och drar. Och det är ju ganska... det är ju lite sådär hantverkarmässigt nästan. Och det varvat med den här ganska gedigna teoretiska biten, det är en schysst mix. Och det är, man kommer i kontakt med områden i livet som man inte gör annars, allt ifrån ja, men mycket allvarliga sjukdomstillstånd, folk som ska dö och som dör, och alltså det är ju såna delar av livet som det är, som jag känner tacksamhet för att jag har fått närma mig och vara med om, som jag inte annars hade fått. Så att rent filosofiskt tycker jag att det är en fantastisk utbildning faktiskt. Och sen är det klart, man kan alltid säga att det borde ha varit lite mer av det och lite mer av det. Men det är ju så extremt stort område, så att det är alltid någonting som man får kanske komplettera med när man väl är klar istället då.
Är det så att du verkligen sett någonting som fått dig att tänka efter, det här vill jag inte uppleva själv? Och sen har du förändrat ditt liv i samband med det under tiden du varit läkare eller pluggat läkare?
Alltså det är väl mer en allmän insikt om ens egna förgänglighet och dödlighet och att bejaka livet och vara tacksam att få vara vid liv helt enkelt. Och också kanske den här tanken av att jag har märkt en del, de kan se livet som en repetition inför någonting som ska komma sen. Att man tänker att ja, men när jag går i pension, då ska jag göra det och sådär. Och tyvärr har det hänt många gånger att jag har haft patienter som har tänkt att ja, men snart då ska jag förverkliga den här drömmen. Och sen så när snart kommer och de kanske går i pension, ja, då får de en hjärtsjukdom eller någonting som gör att det inte går att göra det där som de har tänkt. Så att det är väl en insikt. Det är väl ingen specifik händelse så, utan det är väl en summan av många erfarenheter som har gett mig den insikten i alla fall. Att livet är till för att levas. Det är inte en repetition inför någonting annat. Inte vad vi vet i alla fall. Och man bör bejaka tiden som man har på den här jorden.
Jag märkte själv efter några sådana iterationer att jag planerade för vad jag skulle göra. Alltså när jag var riktigt liten så kanske det var om 2 år, då ska jag göra si eller så. Mm. Och sen blev det liksom längre och längre av den typen av intervall. Att okej, jag ska plugga och så ska jag göra det.
Ja.
Och sen när jag har haft en karriär, ja, men då ska jag bli skibam. Mm. Eller någonting liknande. Men jag hann märka varje gång jag kom fram till den där liksom nästa hållpunkten. Mm. Då hade jag inte samma intresse som jag hade när jag var yngre.
Nej.
Och jag vet inte hur många såna här riktiga såna här det tog. Men 3, 4, 5 stycken. Sen insåg jag att det funkar inte så här. Jag måste ta tag i det jag vill på en gång.
Ja.
Det var bland annat därför som jag slutade jobba när jag var 41.
Mm.
Och då var jag så trött på allt det här att då slutade jag helt.
Mm. Mm. Ja, nej, men det, och sen jag har ju också en ganska fri tillvaro, eller vad jag ska säga, att jag har en relativ kontroll över min vardag och så, och det är jag också väldigt tacksam för det är inte självklart för många att kunna göra vad de vill, så att säga. Många sitter i situationer där det inte är så lätt av olika anledningar och faktorer kanske, och man kanske inte har den här möjligheten att sluta jobba eller vad det nu kan vara, och det, men där tänker jag mer att jag är väldigt ödmjuk över att jag själv har kunnat ha en sån situation, och att andra människor får ju så att säga hitta sina egna mål och sina egna vägar för att nå, för det är också så att när jag talar nu, det vill jag verkligen poängtera, det är ju min erfarenhet, och det är ju inte en sanning som gäller alla alltid, utan det är min. För mig är det i alla fall väldigt viktigt att inte skjuta upp saker och ting till senare, för att man vet aldrig vad som kan hända.
Hur kom du in på spåret med personlig utveckling? Har det alltid varit ett intresse, eller var det något särskilt som hände?
Nej, men det var väl... Jag tycker att jag har sett och lite grann erfarit, vi har väl alla haft mer eller mindre perioder i livet där, ja, kanske där man inte har mått bra helt enkelt. Det har i alla fall jag haft. Och ganska svåra perioder där jag har känt att någonting behöver hända. Jag behöver förändra någonting. Och där kom det här med personlig utveckling in. Alltså att aktivt utveckla mig själv. Eller lära, det börjar egentligen med att lära känna sig själv. Vem är jag? Vad är mina starka sidor? Vad är mina svaga sidor? Vilka situationer fungerar bäst? Dina fungerar dåligt? De här där fungerar dåligt är någonting jag kan göra åt. Det är något jag kan förändra där så jag fungerar bättre. Eller är det så att jag ska undvika vissa situationer? Och det där har gjort att jag har lärt känna mig själv mycket bättre och fått insikter om hur jag är, vem jag är, vad jag vill. Innan så det var jätteviktigt för mig att vara omtyckt av, jag ville att alla skulle tycka om mig, en riktig people pleaser som min amerikanska vän har sagt. Och det där behövde jag komma bort ifrån. Jag behövde känna så att jag måste kunna säga ärligt vad jag tycker. Och om det är så att vissa inte delar den uppfattningen eller inte tycker om mig, då får det vara så. För det finns folk som tycker om mig, det är de som är viktiga. Och att, ja, att våga gå genom livet mer ärlig, rak. Ja.
Men det du säger om att fokusera på de som faktiskt gillar den och så vidare. Är det någonting, är det samma attityd som du har med i entreprenörskap? Att du fokuserar på kärnkunderna och så vidare?
Ja, jag kan ju säga en tjänst som VR Labs är ju ganska, hur ska jag säga, det krävde ett visst mått av mod att som läkare lansera en sån tjänst. För det går ganska stick i stäv med hälso- och sjukvårdens attityd jämt emot patienter till exempel. Att där är det ändå så att det är en reaktiv sjukvård vi har. Man ska vara sjuk och när man är sjuk då går man till en läkare och då ska den läkaren tala om för dig vad du ska göra och vilka test du ska ta och så. Då ska du tacksamt ta emot de råden och om du inte gör det då är du en besvärlig och jobbig patient ungefär. Det är lite så, det låter hemskt men det är lite den strukturen som är inom sjukvården och det är helt fine om man nu är sjuk, om man får en cancerdiagnos eller en depression, alltså det är många sjukdomar där man självklart ska gå till en läkare och få hjälp, men det som har intresserat mig det är ju mer den förebyggande hälsovården, prevention helt enkelt, och där tycker jag att sjukvården har varit ganska dålig på att sprida kunskap och engagera patienter i sina egna hälsa, och det är ju inte raketforskning att konstatera att en engagerad patient kommer sannolikt bättre kunna förebygga ohälsa i framtiden än en patient som är likgiltig och lägger sig på rygg och säger doktorn, du får ta hand om det här. Så att det var en ja, det var och då förstod jag att jag kommer inte bli poppis bland läkare eller bland en del läkare. Och då var det viktigt för mig att känna att det är viktigt för mig att jag måste ha alla läkares respekt, eller är det viktigare att jag gör det jag tror på? Och då valde jag att faktiskt köra den här vägen där jag gör det som jag tror på.
Under 2016, så jag tror att det i alla fall var förra året, så har det plötsligt i alla fall blivit lite accepterat och kanske till och med populärt att skriva ut träning på recept. Mm. Är det en bra eller en dålig trend för, med tanke på ditt företag?
Jo, men det är ju, man kan ju lugnt säga att det är ju bra. Alltså, träning är ju bästa medicinen. Det är ju ett sånt här gammalt talesätt som säger att naturen är bästa läkaren och träning är bästa medicinen. Och det stämmer ju. Så att, och det är ju oerhört mycket ohälsa, mycket mer sjukdomar än vad man kanske anat tidigare som faktiskt förbättras av träning. Det är allt från psykisk ohälsa till såklart hjärt-kärlsjukdom och diabetes och hela den. Så att det är ju en jättepositiv trend att det ökar.
Hur tränar du nu för tiden? Förresten, hur ser en vanlig dag ut för dig? När lägger du dig? När går du upp? När äter du?
Ja, vad ska man ta? Jo, men jag vaknar väldigt tidigt. Jag har alltid varit ganska morgonpigg, så att jag vaknar mig själv ofta vid 6-tiden. Och då brukar jag kolla mejl, svara på mejl. Jag tycker att det är en rätt skön stund att sitta och fixa lite grann med datorn och sådär. Och det gör jag fram tills min lilla dotter vaknar till. Och då brukar jag hjälpa till med morgon. Eller hjälpa till. Vi skiftas om, jag och min fru, om att sköta morgonbestyren med henne som är ett år drygt. Och sen är lite grann beroende på om jag inte har någonting inbokat, då hittar jag ofta på någonting med familjen. Så då blir det ofta att jag tar med dottern ut på morgonpromenad med voven, får ligga i pulkan och sådär. Och sen ja, ofta kanske möter någon kompis till lunch och går och tränar någon gång mitt på dagen. Och, ja, väldigt avslappnat kan jag säga. Men om jag har möten och så, då åker jag ju iväg på det, och då är det ofta att jag har bokat första mötet kanske vid 10, och då försöker jag träna kanske vid 9 redan på morgonen. Så att jag har det jag gjort. Och sen, det blir mycket åka runt, olika möten, olika delar av stan så där. Så att, ja, det är inte så spännande. Och jag ska säga att jag är inte så jätte... min fru som, hon är väldigt, väldigt... hon har infört sunda matvanor i mitt liv faktiskt. När jag träffade henne var hon vegetarian, vilket gjorde att jag började äta mycket mer, ja, grönt helt enkelt. Vilket kändes som att det var, i mitt fall var det bra att gå från väldigt mycket kött till en betydligt mindre del, och sen mycket mer fisk och så. Men och mycket såna här smoothies och sånt där som hon gör, som jag har lärt mig tycka om. Det tog lite tid kan jag säga, men nej, hon har varit en positiv influens vad gäller kostsidan, minst sagt. Innan var det slarvigt.
Dricker du någon kaffe?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Men bara på förmiddagen faktiskt, fram till lunch.
Precis så jag gör.
Ja.
Innan vi börjar med intervjun här så berättar du att du planerat för året och så. Ja. Är det någonting du har en rutin för, eller är det någonting du gör spontant varje år?
Nej, men det blir ju lite som en rutin att efter årsskiftet så det är ju lite som en planekonomi nästan, att fast jag tänker i terminer att fram till sommaren, vad behöver jag fylla min tid med, vilka mål har jag med på olika plan, och hur ska jag nå dit, men jag sätter inte ner det på papper, utan det ibland kan jag göra små stolpar till mig själv, men oftast så är det mer mentalt att jag har i huvudet lite grann grovt hur jag behöver använda tiden, som nu fram till sommaren till exempel.
Nu är du ju läkare, du har en karriär som snowboardare bakom dig, uppenbarligen så styrketränare, annars skulle du inte nämnt bänkpress, framgångsrik entreprenör med VR Labs. Ändå så låter dina rutiner och dina dagar, de låter väldigt softa och bekväma. Mm. Anstränger du dig till det yttersta någon gång, mentalt eller fysiskt?
Jag är nog väldigt explosiv. Det är lite allt eller inget, och det betyder att jag under korta perioder kan få, jag ska säga, oerhört mycket gjort. Till exempel, jag har aldrig jobbat heltid med VLabs någonsin, utan jag har alltid jobbat som läkare till exempel 3 dagar i veckan. Och det handlar ju mycket om att hitta strukturer, att man jobbar väldigt effektivt när man väl gör något, så är det väldigt effektivt. Och sen så kan jag vara väldigt laid back, verkligen återhämta mig emellan. Mm. Jag brukar säga att jag är som en 100 meters löpare ungefär, att det är mer min person. Vissa är ju mer maratonlöpare sådär, och uthålliga över tid, och det är inte jag, utan för mig då går det snabbt och så händer mycket och så blir det lugnt, och sen så går det snabbt och så händer mycket och sen lugnt.
På tal om det här med struktur och att jobba effektivt, har du något särskilt tips att dela med dig där? Något som kanske funkar för dig eller någonting du tror andra skulle kunna göra?
Alltså, det viktiga är nog att komma igång med vad det än är. Att inte tänka så mycket. Ingenting händer. Det kan vara viktigt att tänka och mentalt förbereda sig för olika saker. Men sen om det handlar om entreprenörskap till exempel, man vet ju inte hur en viss affärsidé, hur den kommer gå innan man har testat. Så enkelt är det, och alla hinder sitter ofta uppe i skallen, så att det viktiga är att bara göra. Och när man har gjort så kan det gå dåligt också, men då har man i alla fall en erfarenhet. Okej, nu funkade inte det här som jag ändå gjorde, men då vet man, det var den här saken som gick fel, och då vet man att nästa gång man gör, så har man tagit med sig det, och då ökar oddsen att lyckas bättre nästa gång.
Har du gjort någonting riktigt dumt eller bara ett stort misstag någon gång?
Oj, ja, jättemycket.
något farligt då, liksom, som fick jobbiga konsekvenser?
Ja, alltså det, jag tänker inom jobb och...
Precis så, vad som helst. Det kan vara att du tog en för farlig linje med snowboard, eller att du höll på att sätta företaget i konkurs.
Jo, men det, jag är nog till min person lite av en sån här risktagare faktiskt. Så att jag vet redan när jag var liten, jag byggde en hemmagjord klätterutrustning. Jag klippte sönder någon sån här konken fjällrävenväska och gjorde någon hemgjord klättersele. Och så hoppade jag ut tredje våningen på Koksgatan med någon sån här, inte en klätterlina utan en sån här tamp som man ska till båtar, och börja hissa mig ner. För då hade jag bara sett någon sån här abs-sailor, så det heter, när man studsar ner. Vilket jag tyckte såg häftigt ut. Och det var ju inte så genomtänkt. För det som hände var att jag gled i princip ner och fick sån här brännskador på handen, eftersom de här repen, de var ju inte så friktionsanpassade. Så jag har gjort dumma saker och ibland lärt mig någonting, så att just det kommer jag till exempel inte göra om och sådär. Men
jag gjorde någonting liknande i skärgården. Ja. Abseilad ner för en klippa också i 7-årsåldern. Inte en chans att jag skulle kunna ta mig upp igen, för det var ungefär motsvarande lösning. Problemet var bara att där nere var det ett hav med typ axelhöga brännässlor som jag i badbyxor fick vada ut igenom. Det gick åt rätt mycket värktabletter.
Ja, nej, men man minns ju i alla fall de där storiesarna. Men ja, nej, men det är sådana saker. Och även jag när jag kommer till entreprenörskap och sådär, jag gör ju inte så mycket analyser innan. Som i V-Labs, då hade jag ju för sig, jag hade ju märkt att patienter efterfrågat, att de ville ha, det kunde vara att det kommer någon och säger, jag skulle bara vilja kolla mina sköldkörtelvärden för att min mamma hade problem med det, och jag vill bara kolla så jag kan känna mig trygg. Och därför tänkte jag att ja, men då behövs det en tjänst som V-Labs där man kan göra en sån sak enkelt. Men sen har det varit andra affärsidéer som jag har haft som inte har fungerat alls, även om jag tänkte min hjärna att det här måste vara kanon, och sen visar sig att det finns både ja, en del misslyckanden där också.
Men det här med V-Labs, det liksom växte fram organiskt i ditt huvud genom att du träffar patienter och så, eller?
Ja, exakt. För det blev så tydligt att dels tyckte jag att det saknades utrymme för en, vad ska jag säga, pedagogik under läkarbesöket. Jag tycker ju att om man har tagit blodprover, jag tycker att det är kul och givande att sitta med patienten och säga, ja, men om du tittar här nu, så du har tagit de här blodfetterna, och då ser du att det finns olika blodfetter, och det här, det är det som kallas det onda eller dåliga kolesterol till exempel, och det här är blodsockret, och det här är viktigt för att om det här fortsätter stiga, då kan man utveckla diabetes, och diabetes är ju inte bra som du vet, och det här påverkas av det. Och då, det där tänkte jag också, att det behöver inte jag sitta och gagga om med en patient, utan det skulle man lika väl kunna förmedla via en applikation. Så att det var såna tankar, plus det här att många patienter är intresserade och engagerade och ville ta del av sina resultat, och ta en del ville bara ta något specifik prov. De var inte jättesjuka eller så, men av någon anledning var det viktigt för dem, och då kände jag att vem är jag att säga så här, nej, du ska inte få ta det till exempel, utan då tyckte jag att ja, det finns nog utrymme för en sån tjänst.
Det blir skillnad också om man kommer in på ett företagshälsotest till exempel, och så tar sig en massa prover och så kommer man till en läkare. Då är man inte engagerad själv, man har inte bett om att få ett blodsockerprov, nej, och sen får det förklarat, så då lyssnar man inte riktigt. Det är bara, det är något om diabetes, jag har ju inte diabetes.
Nej, men exakt, det är ju ju en stor psykologisk skillnad i att själv vara den som initierar någonting jämfört med att få det lagt i knät bara. Så att, och det är ju också så att den pedagogiska effekten av att ta del av sina resultat den är väldigt stark. Särskilt kan jag säga, vi har ju många som har gjort livsstilsändringar. Alltså det kan vara en person med övervikt till exempel som lägger om sin kost och börjar gymma eller ja, träna i alla fall. Och när en sån person har tagit ursprungsvärden, och det kan ju ofta vara unga personer som har värden som är ja, allt annat än bra alltså. Och så börjar träna och lägga om kosten, och så tar man ett nytt prov efter några månader och så ser man hur mycket bättre värdena ser ut. Då blir det en väldigt stark pedagogisk effekt, och det är också väldigt motiverande, för plötsligt så inser man att det är verkligen det jag gör i mitt liv och hur jag lever mitt liv, att det speglas sig verkligen på min insida, och det hänger direkt ihop med hur jag senare under livet kommer ja, hur risken för mig ser ut att utveckla olika sjukdomar och så. Och det är ju det som är prevention, att förebygga. Vi kommer ju alla att dö på ett eller annat sätt, men att leva så länge som möjligt med livskvalitet, det är ju det man vill. Sjukdomar kommer tyvärr säkert komma hos oss alla med tiden, men det är ju också många sjukdomar som man faktiskt kan påverka mycket själv när de kommer dyka upp.
Ja, nu hade jag en liten öppning där för att man ändå kan leva så länge att man lever för alltid.
Ja, det är, med tanke på hur, för allt är väl tveksamt, men jag menar, vi blir ju äldre och äldre, så att man får väl se hur det kommer bli.
Ja, jag har ju själv haft mycket framgång genom att hålla på att ta mäta saker och ta tester när det kommer till hälsa. Mm. Däremot har jag haft väldigt mycket otur och haft väldigt negativa erfarenheter när jag bara gått till läkaren och sådär under min uppväxt. Jag hade massa hälsoproblem. Mm. Så jag är väl kanske er typ patient eller typ kund. Ja. Men en sak som jag reagerar på när jag använt Verilabs, det är att man kan ju gå vart som helst. Mm. Och det är väldigt smidigt. Mm. Det här samarbetet som ni har med alla hälsocentraler nästan överallt. Mm. Var det någonting ni fick till från början, eller var det någonting som ni testade fram och liksom failade och sen kom på att det här är en bra idé?
Nej, men jag ska säga att en möjliggörare var ju tekniken. Att i och med att det blev sjukvården gick ju, det är inte så länge sedan, sjukvården är väldigt seg, men ändå så gick den från pappersjournaler till datajournaler, och den gick också från att skicka pappersremisser till att man skickar remissen via datorn. Och det var ju den tekniken, att man kunde skicka en remiss elektroniskt och så går den iväg till massa olika labb. Det var det jag såg som en möjlighet för en tjänst som V-Labs. Och då handlade det mer om att bara öppna upp, så att eftersom vägarna, de elektroniska vägarna, de fanns. Så att det handlade mer bara om att öppna upp dem. Så att det var inte så komplicerat i Stockholm till exempel. Sen kan det vara ute i landet, då kan det mer vara att man får kontakta varje enskild vårdcentral och säga att så här gör vi, och vi har ju utvecklat ett eget elektroniskt remisssystem, så att då har vi ställt ut utrustning på labbarna så att de kan ta fram våra remisser då, så att säga, i vårt egna system.
Mm. Ja. Jag är lite förvånad över att det funkar så lätt och smidigt ändå att få till det, men visst, ni har jobbat lite grann med det. Mm. Men jag tänker mig att det här är statligt finansierad sjukvård, och sen ska du få en sån vårdcentral att vilja utföra privata prov. Det känns som att det skulle vara svårt i Sverige.
Mm, jo, och det kan, just ute i landet kan det vara jättesvårt. Det är lite lättare i Stockholm till exempel, för då är det ofta labben själva som, alltså till exempel Karolinska och Unilabs och Aleris, som äger själva labbet på vårdcentralen. Så det gör att då behöver man så att säga ha ett samarbete med Karolinska till exempel, och då får man också tillgång till deras labb på en specifik vårdcentral. Men ute i landet kan det ju vara problem, men då vi gör ju så att vi betalar ju en stickavgift som vi kallar det. Så att labbet på vårdcentralen får ju en ersättning av oss för att hjälpa oss att ta de här proven. Så att då är det väl så att de har sett att, och det är ju så att ofta sitter de på en överkapacitet Och så har vi visat dem på ett sätt att använda sin kapacitet. Men labben finns ju ändå där och personalen finns ju där. Och då har ändå vinsten fört så stor att de tyckte att det är bra att samarbeta med oss.
Mm. Det var lite kul här när jag gjorde jag gjorde ert stora test här nu innan nyåret. Och sen när jag gjorde det, det gick väl på under en timme liksom, och lite över 1000 spänn. Och så gick jag på närmaste vårdcentral. Mm. Och sen när jag gjorde det så sa sjuksköterskan så bara, är inte det här lite dyrt? Så här, nej, vet vad som är dyrt? Att behöva gå på typ 4 besök fram och tillbaka till läkaren och slösa typ så här 10, 20, 30 timmar och massa dagar. Ja. Istället för att göra det en gång. Ja. Folk tänker inte på tid alltså. De tänker bara så här, timkostnad.
Ja. Ja, ja. Nej, och det är ju, jag ska ju säga att analyserna som till exempel är med i det stora paketet, det är ju bara D-vitamin kostar ett par hundra faktiskt. Så att det är, så jag håller med att det är billigt, är väl kanske att ta i, men det blir ju billigt om man jämför som du säger. För att om jag skulle behöva sitta i telefon, boka en läkartid, först prata med sjuksköterska och då bokar hon in mig till en läkare, och den tiden ligger kanske någon vecka senare, och då så ska jag ta mig dit, och då så kommer den läkaren i bästa fall sen, om du kan få ta några av de här testen, antagligen inte alla. Men då har ju inte du fastat kanske på det här, så att du måste åka hem och sen så kommer du tillbaka fastande till labbet, så kommer svaren till den här läkaren, och den här läkaren behöver kontakta dig, kanske boka ett återbesök. Alltså det blir en väldig och det är ju dyrt, inte minst samhällsekonomiskt. Så har man tagit en sjuksköterska i uppehållet, en sjuksköterska, man har uppehållit kanske en läkare, inte en gång utan 2 gånger, dels första besöket, sen för återbesök eller för att telefonsamtal kan det vara när vi får svar och så. Och allt det där kostar ju såklart massa pengar. Och ett läkarbesök, det tänker man ju inte på. Ett läkarbesök på en vanlig vårdcentral, även om man betalar en patientavgift på 200 kronor så kostar det ju så att säga staten 1500 ungefär för ett besök. Och då jämför man då med till exempel ett sånt stort VLABS-paket, så blir det ju ganska billigt i slutändan.
Ja, ja. Visst, istället för att dra, säg att det blir 4 besök totalt sett för att få hyggligt många av de här testerna.
Ja.
Jag tror när minimiavgiften som man betalar, jag tror den är snarare 250 eller någonting,
ja, det är
sånt.
Kanske.
Men hur som helst, säg att med det är 4, då har man själv betalat 1000 kronor, ja, ungefär samma. Ja. Men man har dragit 6000 kronor från staten.
Ja, visst.
Och du har slösat en jäkla massa tid fram och tillbaka och boka in det alltså. Ja. Och det jag inte gillar, det är när folk säger åt mig, men det här behöver inte du liksom. Men jag vet väl fan vad jag behöver för tester. Liksom, jag hade skitmycket problem och jag fick aldrig vad jag ville. Det är väldigt frustrerande när man blir tillsagd vad man ska göra och inte ska göra.
Ja, och det där, jag tycker att det har också en filosofisk aspekt, för med den inställningen, jag menar, då borde man ju inte få ha en våg hemma till exempel. För om jag ställer mig på en våg, ja, då visar den kanske 90 pannor i mitt fall, och då, ja, 90 kilo, ja, hur ska jag liksom ta till med den informationen? Alltså om man drar det till sin spets, det handlar ju bara om kunskap. Vet du, du får ju information till exempel i med webbsikorna, då får man ju ändå, man kan läsa olika analyser och så. Så egentligen tycker inte jag att det är någon skillnad. Det är ju ditt blod, det är ju dina värden faktiskt. Det är ju din information som vi egentligen bara hjälpt till att förmedla. Så jag ser nästan en filosofisk aspekt på att jag tycker att det är självklart.
Vilka är, eller vem är typkunden idag, och vilka tycker du saknas?
Den stora massan, det är nog lite sådana som jag själv. Man har passerat kanske 40, kanske fått barn, man känner att man är inte purung längre, man vill ha lite koll helt enkelt, en sån här mitt i livet kontroll i princip. Man är inte dålig, men det skulle kännas skönt att kolla upp det här. Det är en jättevanlig användare hos oss. Sen är det 25% som har kroniska sjukdomar, som tycker att det är kanon att kunna följa olika värden enkelt via oss. De har en läkarkontakt och står på behandling. Och då är ju VLAB som ett komplement, kan man säga, till den vanliga sjukvården. Och det är ju där vi egentligen vill vara, att vara ett komplement till den befintliga sjukvården. Och att kanske täcka upp inom det här området med förebyggande hälsovård och så, där sjukvården idag kanske inte riktigt räcker till hela vägen. Men helst skulle ju ett sånt här test vara, det skulle kanske vara subventionerat av staten egentligen. För jag menar, vi upptäcker ju väldigt mycket mycket ohälsa. Det är ju ofta så att vi finner på diagnoser och sjukdomar som behöver följas upp via sjukvård. Och det är också lite lustigt, för det har vi blivit kritiserade för, att vi hittar sjukdom som då patienter som behöver gå till sjukvården. Och jag är så här, ja men alltså, det är väl ändå bra att man hittar någon som är sjuk och så hamnar den på rätt plats och får behandling. Men det vill man gärna få till att det är liksom dåligt då på något sätt. Mm.
Men det här är ju väldigt intressant, för det här är ju uppenbarligen en sån här typisk psykologisk primitiv respons, liksom att folk känner sig hotade. Deras position känner sig hotade. Mm. Och det här är en sån tydlig del av den här trenden med teknologin tar över jobb.
Ja.
Ja, men det är inte rätt sätt att kämpa emot det kanske.
Nej, och mycket av den kritiken som vi har fått, den är helt enkelt obefogad. Det har varit mycket det här, men det kommer skapa oro. Nej, det är ingenting, när vi gör undersökningar och sådär, det är ingenting som säger att det skapar oro. Det är tvärtom, det minskar oro. Och att det skulle öka belastningen på etablerad sjukvård, ingenting som talar för det, tvärtom. Sannolikt är det så att belastningen minskar, för att många som kanske skulle tillhöra den här gruppen som går till en vårdcentral och vill bara kolla några test och sådär, de tycker att det är smidigare att gå och göra det via VLab. Mm. Så att jag skulle ju nästan vilja påstå att vi spar pengar till det offentliga genom att privatpersoner går till VLab istället och betalar ur egen ficka för de här proverna. Så.
Vad tycker du att jag, som är 44 år, och i och med att jag inte har någon anställning så får jag heller inga företagshälsotest utförda. Det vill säga att jag är helt och hållet i limbo. Mm. Men jag tränar och äter i huvudsak vegetariskt plus fisk och insekter. Vilket test tycker du att jag borde göra? Om jag nu borde göra något.
Ja, och det är bra att du lägger till det. För att jag är verkligen inte så här att alla ska gå och göra test, hälsokontrolltest. Absolut inte. Utan jag tycker, har man gjort det en gång och det har varit kanon. Om man gör det när man är 40 till exempel. Och det är tipptopp allting. Ja, då är det inte så att man behöver göra det varje halvår. Utan då kan man vänta kanske upp till 4-5 år. Det finns ingen riktig sätt konsensus kring det där, utan det är ju väldigt individuellt hur man känner sig. Sen kan det ju vara andra då som vet att antingen är man mitt uppe i en livsstilsändring, och då kan det vara bra att följa ofta bara för att se att saker och ting går åt rätt håll. Det kan också vara så att har man gjort det en gång och sen gör man det efter några år igen, så kan det vara ganska intressant att se trender. Vad är det som har hänt under den här perioden? Vilket kan vara en veckaklocka för en del också, att man ser att blodsocker kanske seglar upp. Och sen kan det också vara, även om man är man är sund helt enkelt, det kan ju vara så, nu jobbar ju inte du på det sättet, men många, jag har ju faktiskt träffat personer i akutrum på akutmottagningen, alltså som med hjärtinfarkt, unga personer runt 40 som har sett ut som Gunde Svan, alltså jättesunda, men det framkom en stress och en ohanterlig livssituation med otroligt mycket belastning på hjärta och sov inte på nätterna och sådär, vilket har lett till en hjärtinfarkt. Och det kan ju och det är ju sånt man faktiskt kan fånga upp med sån här kontroll. Man ser ju om saker och ting är uppåt väggarna, om det är obalanser och så. Så lite grann, det är väldigt individuellt, men om jag ska bara svara rakt på din fråga, har du gjort det nyligen och allting var bra och du fortsatt att äta sunt och träna och lever i harmoni med dig själv, så då tycker jag att du kanske kan vara läge om 5 år eller något sånt igen.
Nästa år vid den här tiden så har det nog gått 5 år sedan sista testet på jobbet, så då kanske det är dags då.
Ja,
och vilka faktorer eller hälsoparametrar kollar du själv upp? Eller håller koll på och sätter mål och sådär?
Ja, för mig, det är ju så här också att lever man relativt sunt, eller ska säga, då behöver man inte titta jätteofta på blodfett och blodsocker, om man tänker ifrån att man är 20-40. Mm. Men efter 40 till exempel, då som jag har en pappa med typ 2-diabetes, och då innebär ju det att jag har ju kanske en viss risk för det. Och då är ju det relevant för mig att se på blodsockret att det ligger bra och inte på grund av genetik så att säga segas uppåt, och att jag kanske behöver då tänka ännu mycket mer på vad jag äter till exempel än vad jag gör idag. Så att så för mitt fall är till exempel det känns ju relevant. Och hade jag haft andra typer av sjukdomar i min familj, då hade det ju kanske varit andra typer av analyser som är vikt. Men för mig annars så, jag tycker det är ju en faktor som är nästan viktigast av allt, och det är ju sömnen. Så länge jag kan gå och lägga mig, somna relativt snabbt, vakna relativt utvilad, då känner jag att då är jag i balans i alla fall. Och när saker, när stress börjar komma och tappar det där med sömnen, ligger och grubblar på kvällarna, och då... Så det är egentligen, för mig personligen så är det nästan den viktigaste faktorn att hålla koll på. Att jag sover gott om natten.
Ja, det där tycker jag, det där är någonting som är uppenbart att nästan alla borde kolla. Om man har någon genetisk faktor som man bör kolla upp. Men jag har själv till exempel märkt att jag har en dålig sköldkörtel. Ja, exakt. Det är svårt att höra. Ja. Jag har en dålig sån och det har jag haft 2 år i rad nu. Så det är dags att kolla upp det snart. Mm. Men är det någonting för dig som du optimerar? Det är okej, men du vill ha bättre. Kanske till testosteronet.
För mig personligen? Ja, men som testosteron, det är ju rätt bra just om man styrketränar. För det, om man kör såna här stora muskelgrupper. Nu håller inte jag ju på med styrkelyft, och just nu har jag slarvat dessutom rätt mycket senaste veckorna, men jag hoppas komma igång snart. Och då är ju det ändå, det har man sett i studier, att styrketräning av större muskelgrupper har en gynnsam effekt på testosteron. Så att, ja, det är väl en sån. Mm. En sån.
Din hund heter Celldox.
Ja, just.
Och det är en neuroleptika från Pfizer. Hur kommer det sig? Alltså ett botemedel mot olika psykiska sjukdomar, ja. Ångest, schizofreni, allt möjligt.
Det är väl ett uttryck för min antagligen dåliga humor. Och också, jag hade ingen fantasi när jag skulle komma på namn på hunden. Och då satt jag med Fass. Och då tänkte jag, de här läkemedlen, det är ju såna amerikanska reklambyråer som har kommit på häftiga namn. Och då så fastnade jag för Celldox. Och så var det någon som hade sagt till mig att det är bra med två...
S-ljud.
Ja, exakt. Ja.
Två stavelser och två, och S är alltid bra.
Ja, och då tänkte jag Celldox. Ja, men det låter som schysst hund. Och en sak till, icke att förglömma, att min hund jag hade innan, hon hette Tanja. Jättefin schäfer. Och min fru heter... Såklart Tanja. Och då tänkte jag att jag vill aldrig... Nu visste ju inte jag att jag skulle gifta mig med en Tanja. Men jag förstod att jag hade ändå stött på nu. Så jag tänkte att hunden får absolut inte heta något namn. För då kommer jag säkert... Skulle den heta Emma så kommer jag säga en Emma. Och så kommer bli bara Emma. Så att därför så tänkte jag att det ska vara ett namn som är icke att förväxla med något annat.
Jag gillar för övrigt verkligen att namnet är... unikt, och det var ett smart sätt att hitta ett bra namn på.
Ja, jo, kan jag rekommendera Fass.
Ja. Så lite slutligen, med tips och så, har du någon särskild bok som du rekommenderar, eller kanske dokumentär eller annan lärarresurs som du skulle rekommendera våra lyssnare att kolla in?
Dels så tycker jag att det är väldigt intressant att lyssna på intervjuer med folk som har något som jag vill ha. Att skaffa, man hade ju idoler när man var liten, och det kan vara det är inte så dumt att hitta en och annan idol även som vuxen, och också att hitta människor i omgivningen, och det behöver inte vara folk man känner alltså, men som man ändå just har någonting som man känner att den här har någonting som jag vill ha, och så tar man reda på hur den personen gjorde. Så det är väl ett tips att fundera över.
Det håller jag verkligen med om. Kan du berätta någon idol du har?
Ja, alltså det kan ju vara alltså bekanta. Det kan vara, bara som exempel, så självklart tycker jag att det är spännande att läsa om de här stora amerikanska entreprenörerna med Musk och alla de här. Jättespännande. Men sen kan det vara också personligens omgivning, kompisar man kanske tittar på som man tycker, oj, de är fantastiskt äktenskap. Och då frågar jag, vad är det ni gör? Och tar verkligen reda på, hur får ni det att funka så bra? Och någon kanske uppfostrar sin hund jättebra. Då frågar jag, hur gör du för att, hur har du gjort? Så att det handlar mycket om att egentligen ha ett öppet sinnelag. Öppet sinnelag och en villighet att verkligen ta till sig saker och ting. Inte vara så mycket bestämd i sina uppfattningar, utan lite ödmjuk och öppen. Och då tycker jag att då kan man lära sig så väldigt mycket, allt ifrån de här stora gigantiska entreprenörerna och företagsledarna eller artisterna och allt vad det kan vara, till personens omgivning som är bra på olika saker.
Och sen slutligen, vad skulle du ge dig själv för råd om du var 25 som jag är?
Jag började ju plugga till läkare egentligen av fel orsaker, alltså. Det är ju faktiskt så. Jag älskar människor, jag älskar att hjälpa människor, men det är ju fortfarande så att jag pluggade till läkare på grund av att jag hade lite komplex. Jag ville plugga någonting som var svårt och verkade lite sådär, ja, lite statusfyllt helt.
Ja.
Och det är ju inte rätt an. Och det kan jag önska att jag hade så att säga fått som råd att verkligen lyssna till mitt hjärta. Vad är det jag vill göra? Hur tänker jag mitt liv framåt? Vilken bildning är det då jag skulle gå? Och i mitt fall så är det kanske så att jag borde ha gått Handels eller någonting istället. Det vet jag inte. Men jag har ju annars fått så himla mycket. Så att det är ju inte så att jag ångrar min utbildning. Men ändå. Det, att verkligen inte välja utifrån förväntningar, yttre faktorer och så. Utan mer gå från vad jag själv, hur jag är och vad.
Med tanke på det, vad tror du är det kanske enklaste eller bästa sättet för en ung person att tjäna pengar nu? Alltså vilken karriär eller utbildningsväg eller tankesätt borde man ha?
Ja, det är ju också lite knäppigt, för vi har ju alla olika talanger och egenskaper, men jag menar, en duktig säljare klarar sig allt, så kan man ju säga, men det är ju inte alla som är bekväma med att ha en säljande position, och det behöver inte vara sälj som sälj, om man tänker man får ju ofta en bild av en säljare, utan men har man den förmågan att skapa och förvalta och utveckla relationer med andra, då klarar man sig alltid bra i arbetslivet, kan man ju säga. Men så det är väl en sån, och sen kodare och utvecklare, det är ju, ja, det saknas ju, det skriker ju alla efter just nu. Så att om man bara ska ta ett specifikt jobb där man har goda möjligheter att snabbt få en schysst lön, så är ju det rätt spår, om man nu har fallenhet åt det hållet.
Ja, och vill man liksom prata om megatrender, så finns ju till exempel Internet of Things, och det är klart att någon ska programmera både de här småprylarna och hur de hänger ihop, ja, och hur man utnyttjar all information som kommer från dem.
Ja.
Och slutligen, var kan man hitta dig? Var kan man nå dig? Har du sociala medier? Har du e-mail och så vidare?
Ja, jag finns på Facebook och LinkedIn, ganska torftig profil på LinkedIn, men den fyller sin funktion, jag finns där i alla fall, och där finns även mailadress och sånt via LinkedIn sen.
Vi lägger upp länkar i lyssnarbrevet till alla resurser vi hittar med dig, helt enkelt.
Tack så mycket för att du kom hit idag, Rickard Lagerqvist.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Jo, och så var det en sak till här också. Vi frågade Rickard om vi kunde få några stycken gratis hälsotester till våra lyssnare, och det tyckte han var okej. Så nu har vi 5 stycken presentkort för Verilabs hälsokontroll XL, där du får reda på så många som 32 stycken olika hälsomarkörer. Till exempel testosteron, sköldkörtel, njurfunktion och diverse vitaminer och mineraler. Mycket, 32 stycken totalt. Och det här kostar annars 1395 kronor. Och jag har själv gjort det här provet. Så om du vill vinna en av de här presentkorten, då går du in på www.25minuter.se/tävling. Alltså www.25minuter.se/tävling. Och svarar på en av våra frågor. Och det är allt. Det tar typ en minut att göra. Så länken är alltså www.25minuter.se/tävling. Alternativt så kan du kolla in vårt Twitter-konto för länken. Eller om du är med i vårt lyssnarbrev, så får du den där också. Och den här lilla tävlingen pågår endast fram till sista januari. Så se till att göra det innan dess. Okej, det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat.